Välkommen till Skånes taltidning nummer 32 2021. Utgivningsdag torsdag den 12 augusti. Solen gick upp 5.34 och går ner igen klockan 20.50. Och det betyder en halvtimme kortare dag än förra veckan. I varsin studio sitter Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Ökningen av covid har bromsat in och nu har drop-in-vaccineringar startat.
Använd ansiktet för att köpa din bussbiljett. Prisbelönt idé ska underlätta för den som tycker Skånetrafikens biljettsystem är omöjligt att hantera.
Använd rösten som legitimation. En idé om ett alternativ till mobilt bank-ID som belönats i innovationstävling.
Snart är det dags för Paralympics i Tokyo. Äntligen, säger judokan Nicolina Pernheim, som gör sitt fjärde Paralympics och siktar på medalj.
Telegram. Regnbågsfärgade övergångsställena i Höganäs utreds av polis.
Minareter, mjuka mattor och öppna dörrar. Ja, det hittar vi i veckans skånska tempel, som är Islamic Center, eller bara moskén i Malmö.
Skånetrafiken byter tidtabeller, och här är de ändrade hållplatserna.
Öppnat och stängt med väntjänst och automatbutik.
Evenemangstips med Afghanistan, Mexiko och Portugal.
Och en kulinarisk kalender med kaffe, honung och surströmming.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra Skåne lokal tavla med mellersta och sydöstra Skåne.
Och allra sist redaktionsrutan.
Vi börjar med det ständigt närvarande coronaläget som i tisdags när vi gick in i studion såg ut så här.
Smittspridningen i Skåne har fortsatt öka långsamt för fjärde veckan i rad. Men den ökningen har bromsat in rejält. Den senaste veckan har i snitt 68 fall av covid-19 om dagen hittats. Flest nya fall hittar man nu i åldersgruppen 15-39-åringar. Och en lätt ökning sker också i gruppen som är mellan 50-69 år. Men på en låg nivå, säger Skånes smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande. Och medan provtagningarna har ökat har andelen som testar positivt minskat lite de senaste veckorna. 10 personer var i tisdags inlagda på skånska sjukhus med covid-19. Det är 4 fler än en vecka tidigare. Men förstås väsentligt färre än innan sommaren. Tillgången på vaccin är nu så stor att öppnat drop-in-mottagningar där det bara är att dyka upp för att få sin första dos utan bokning. I fredags dock bara hos Sveavaccins mottagningar i Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Som tidigare rekommenderar regionen att det går 6 veckor mellan doserna, men nu är det möjligt att få sin andra 4 veckor efter den första. Och på många mottagningar finns det gott om lediga tider för den som vill boka. Som tidigare hittas de via hemsidan 1177.se och de flesta kräver någon form av e-legitimation som bank-ID. Men det går ju också att boka tid utan e-lägg på sin vårdcentral. Totalt har nu drygt 75%, eller 840 000 av skåningarna, fått minst en dos. Medan 603 000 är färdigvaccinerade. De lättade restriktionerna är kvar som tidigare med de välkända rekommendationerna. Att stanna hemma om man känner sig minsta sjuk, att hålla avstånd och arbeta hemifrån om det går. Och som alltid att tvätta händerna.
Rapporterade Mats Sundling.
Hur ska den som varken kan eller vill skaffa mobilt bank-ID kunna identifiera sig i dagens samhälle, kunna handla på nätet och betala fakturor? Ja, betaltjänster för alla, det var temat för Post- och telestyrelsens PTS innovationstävling i år. Den är nu avgjord och 2 av de 4 vinnande projekten har skånsk anknytning. Och bägge handlar om alternativa möjligheter att legitimera sig utan att behöva komma ihåg och knappa in koder. Först ska vi titta närmare på idén att betala biljetten med ansiktet.
Det är Funktionsrätt Skåne som vill testa ansiktsigenkänning som alternativ till mobilt bank-ID. Ansiktsigenkänning är en känd teknik som förekommer bland annat vid passkontroller på flygplatser, men nu ska kunna användas vid till exempel biljettköp hos Skånetrafiken. Funktionsrätt Skånes verksamhetschef Thomas Larsson förklarar.
Tanken är att du tar en bild, antingen om du själv har en mobil med en kamera, du tar en bild på dig själv, på ditt ansikte, och sen skickar man upp det till några som heter Freja EID. Freja EID är alltså ett företag som sysslar med identifikation, att man laddar ner en applikation eller en app i sin mobil. Och därigenom så kan man då identifiera sig när man till exempel köper då en biljett på Skånetrafiken.
Vilka har ni tänkt det här för?
Ja, vår främsta målgrupp är ju våra medlemsgrupper, alltså personer med olika former av funktionsnedsättningar. Men vi har ju också sett att barn och ungdomar som inte då får lov att ha mobil bank-ID, för de har ingen bankkontakt. Men det är också äldre människor som har svårt och tycker det är svårt med teknik. Och detta är då en idé som vi då vann den här tävlingen på, att vi ska då försöka göra det enklare när man inte har mobil bank-ID.
Men man måste ha en smart telefon, eller?
Ja, man behöver inte det egentligen. Det man behöver är att ha ett foto på sig själv och därigenom sen skicka upp till de här Freja i det. Och sen så, när det krävs en legitimation, så tar den som vill kontrollera dig, ta ett foto på dig eller ta en bild på ditt ansikte och koppla upp sig till Freja. Och därigenom så vet de att du är du.
Och när jag kliver på bussen då för att köpa biljett, då finns det en kamera där som man ska titta i, eller?
Ja, det finns det ju inte idag på alla ställen. Men den som till exempel har en kontrollfunktion när man reser, de har ju oftast en kamera där man kan då kolla att du är du.
Men jag tänkte som så att i framtiden, om det här slår igenom, så ska det finnas en kamera ungefär på samma ställe där man idag skannar sin telefon.
Ja, det kan ju bli så. Vi vet inte riktigt det, om det blir så. Men det ska vi ju testa och diskutera med Skånetrafiken.
När det gäller Skånetrafiken så är det ju inte bara det att de vill veta vem du är. De vill ha betalt också.
Ja, det här projektet som vi nu har fått pengar till innebär ju inte att du får åka gratis. Du måste ju såklart betala också för din resa. Men vår idé är då att det ska vara lättare att betala för resan. Och du ska som sagt inte behöva mobilbank-ID för detta.
Kan det bli så att det kopplas något konto som pengarna dras ifrån? Eller har ni tänkt hur det borde gå till?
Vi har väl inte allting klart idag, utan det är ju nu då vi ska sätta upp den här prototypen och testa och se vilka fördelar det finns och om det eventuellt finns också nackdelar och i så fall hur man löser dem.
Många frågor återstår alltså innan det blir möjligt att använda ansiktsigenkänning vid biljettköp hos Skånetrafiken. Och det är lite det som är tanken med Post- och telestyrelsens innovationstävlingar. Det är goda och realistiska idéer som belönas. Och priset består i att företaget eller organisationen eller privatpersonen bakom idén får hjälp, både med finansiering och utbildning, att utveckla sitt projekt från idé till verklighet. Funktionsrätt Skåne räknar med att det här projektet kommer att kosta 1,5 miljoner, och av det betalar PTS 1 miljon 235 000 kronor. Och ansiktsigenkänningen har potential att användas i andra sammanhang än biljettköp, säger Thomas Larsson.
Ja, egentligen överallt där du behöver legitimera dig med mobil och bank-ID skulle du kunna gå att identifiera dig, alltså att veta vem du är utan att ha ett sånt här mobilt bank-ID. Och det kan vara sjukvård och det kan vara på i affärer, när man ska handla och ja, på en mängd olika ställen.
Men motparten måste ha en kamera då?
Ja, du måste kunna identifiera dig via en kamera i så fall. Eller motparten har en kamera så att man kan fotografera eller skanna av ditt ansikte så man verkligen vet som sagt att det är du som är du.
Men första målet är alltså att underlätta för de som har svårt att klara av Skånetrafikens biljettsystem idag. Men ännu har inte Funktionsrätt Skåne fått definitivt klartecken från Skånetrafiken att man vill delta i utvecklingen av ansiktsigenkänningen, säger Thomas Larsson.
Nej, vi har inte det ännu. Vi har diskussionen, men det behövs lite tid till för att de ska kunna internt besluta om detta. Men de är väldigt intresserade, så att vi hoppas att vi ska kunna köra igång detta under hösten. Och skulle de inte göra det så har vi någon sorts backup på det. Då får vi hitta någon annan som i så fall intresserar. Men vårt första val är ju Skånetrafiken. Så vi tänkte ju att kanske sätta upp någon form av teststationer. Kanske i Malmö någonstans. Och där är de provade. Det är det problem då, så kommer vi fram till det, att det bara är BankID som gäller. Vad innebär det i så fall? Så det finns ju även lite sådana här spin-offer som vi ska titta på och se hur krångligt har vi byggt in vårt säkerhetsdigitala arbete i samhället överhuvudtaget. Alltså utestänger vi personer eller grupper ännu mer framöver.
Det sa Thomas Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne, tidigare känd som HSO. Reporter var Birgitta Fredén. Använd din röst som legitimation. Ja, det är idén bakom det andra skånska projektet som vann i PTS innovationstävling, betaltjänster för alla. Och så här handlar det om att slippa komma ihåg och knappa in koder, fast istället med röstidentifikation. Företaget som utvecklat tekniken heter Intucell. En av grundarna, Henrik Jörntell, som är professor i neurofysiologi vid Lunds universitet, förklarar hur det är tänkt.
Man får helt enkelt ringa upp till ett nummer eller någon kontakt och så får man använda sin röst för att identifiera sig. Systemet vet självt när det har tillräckligt med information för att göra en säker identifiering. Så därför kan det här utvecklas till ett samtal med lite olika längd beroende på vad svåra omständigheterna är. Men det ska ju normalt sett gå klar på under en halv minut eller någonting i den storleksordningen.
Så man kan få föra ett samtal då med den här intelligensen som kollar vem man är?
Japp.
Men vad är tänkt? Ska man bara säga att hej, jag heter Birgitta, eller?
Nej, det kan exakt hur det ska läggas upp då. Det samtalet, det kan till och med vara så att det finns en riktig person i andra änden. Eller så får det vara någon form av konversationssystem då, som ställer olika typer av frågor.
Ett mobilt bank-ID kan man ju använda vid alla kontakter där man behöver legitimera sig i banken, försäkringsbolaget, sjukvården och så. Kan man använda det här också på samma sätt eller måste man ha en särskild kontakt för varje ställe så att säga?
Nej, det är tanken att det här är ett centralt system så att det fungerar som ett generellt digitalt ID så att det kan användas i alla möjliga sammanhang.
En röst är ju personlig. Det är därför vi känner igen personer på rösten. Men vi kan lätt bli lurade också av skickliga imitatörer. Vad händer om till exempel en sån som Bosse Parnevik skulle ringa upp identifikationssystemet?
Ja, något så skicklig imitatör som Bosse Parnevik har vi inte testat fullt ut. Men i princip så bygger systemet på att identifiera olika, vad ska man säga, aspekter i ljudlandskapet som en individ genererar. Och även om man försöker imitera en annan röst så kommer det fortfarande finnas spår av det här normala ljudlandskapet som är då individberoende. Så att i viss utsträckning så kommer systemet att kunna hantera den typen av utmaningar också.
De kommer upptäcka att det fattas någonting i den här rösten som borde finnas för att det ska vara den person han utger sig för att vara.
Till exempel. Det är att det fattar saker och sedan så kan det ju vara att det finns komponenter som inte borde finnas där.
Men man låter ju aldrig likadant hela tiden som person. Man kan vara jätteförkyld, man kan vara jätteledsen eller överlycklig eller sådär.
Mm. Och det kommer i viss mån att påverka ljudlandskapet som man skapar när man talar. Men det finns de här återkommande landskapskomponenterna som systemet identifiera och det kommer därför klara viss röstförvrängning som kommer. Till exempel sjukdom i andningsorganen eller andningskanalen och även den typen av röstförvrängning som uppstår vid olika typer av emotionella tillstånd.
Henrik Jörntell och Intuicell hoppas att deras idé ska få stort genomslag. Även om den direkta målgruppen nu är äldre och personer med funktionsnedsättningar.
I första hand så är det ju för personer som av olika anledningar har svårt att använda BankID som är ett utbrett system idag. Vi hoppas ju såklart att vi så småningom kan utveckla det här till ett mer generellt digitalt ID. Det finns planer eller till och med beslut inom EU på att man ska införa nya digitala ID-system så att vi hoppas ju på lite sikt att vi har möjlighet att kanske till och med gå in i en sån uppgift. Men till en början så ska det först och främst vara för personer som av olika anledningar uppfattar BankID som svårt att använda.
Men du menar att det här skulle kunna då vara den nya tidens ID som alla använder?
Ja, det skulle i alla fall kunna vara en komponent i ett sånt digitalt ID för generellt bruk. Allting handlar bara om hur mycket tid, längden på informationen som man har, hur många individer man kan separera. Men alla individer kommer att vara separerbara om man ges tillräckligt mycket tid för att skilja upp dem.
Ännu så länge har inte Intuicell avtal med någon som kan testa systemet. Men vi för diskussioner med banker, säger Henrik Jörntell. Och något avtal var inte nödvändigt för att belönas i Post- och telestyrelsens innovationstävling. Syftet med tävlingarna är att få in goda och realistiska idéer som kan underlätta för de som står utanför det digitala samhället idag. Priset består i att företaget eller organisationen eller privatpersonen bakom idén får hjälp, både med finansiering och utbildning om det behövs, för att utveckla projektet från idé till verklighet. Intuicell räknar med att det kommer att kosta knappt 3 miljoner kronor och av det betalar PTS drygt 2,5 miljoner. Och arbetet börjar nu, säger Henrik Jörntell.
Vi kommer i första hand behöva få ett fungerande system på plats och det är vår första utmaning här under kommande månaderna.
Redan idag används röstidentifikation i en del teknik vi har hemma. Vi kan ju prata med våra smarta telefoner till exempel. Men det är inga säkra system, säger Henrik Jörntell.
Ja, det finns ju röstidentifieringar i flera olika system så att det är ju i vanlig konsumentelektronik så är det inte speciellt ovanligt att man försöker ha röstidentifieringssystem för olika individer. De har ju dock inte särskilt stor säkerhetsgrad så att så länge de finns i elektriska instrument som individen själv har köpt in så är ju inte säkerhetskraven så stora. Google har ju sina system och Apple har sina system och de där systemen är ju också sådana att de ska identifiera en familjemedlem från en annan. Jag kan säga att de fungerar ju inte direkt felfritt de där systemen, men om det är väl begränsat antal personer så fungerar de ju hjälpligt. I vårt fall här nu så kommer vi säkerhetskraven att vara avsevärt mycket större så att vi måste ju utveckla, eller det system som vi utvecklar måste ju vara bättre än de system som finns i konsumentelektronik idag.
Det sa Henrik Jörntell, professor i neurofysiologi och en av grundarna av företaget Intuicell, som alltså belönats i PTS senaste innovationstävling. Reporter var Birgitta Fredén.
OS i Tokyo avslutades i helgen och den 24 augusti börjar Paralympics i samma arenor. En av de fem svenska synskadade idrottarna som ska dit är judokan Nicolina Pernheim från Göteborg, som i många år hört till de bästa i världen och varit bäst bland de blinda i 63-kilosklassen som hon tävlar i. Det här blir hennes fjärde Paralympics och kanske även det sista. Och hon ser fram emot att efter ett extra års väntan nu snart få tävla i detta parasportens största evenemang.
Det känns bra. Det ska bli kul att äntligen få åka iväg ett år försenat. Och det ser jag fram emot. Och såklart jätteskönt att få den officiella uttagningen klar, även när jag själv väl visste att jag skulle dit. Men ja, det är skönt att äntligen snart få på väg.
Ja, judo är ju en sport som likt andra har fått se hela ett och ett halvt åren spolierad av en viss pandemi. Hur har det året sett ut för dig?
Men först var det ju jättejobbigt. Jag blev väldigt, väldigt besviken att det skulle skjutas upp. Jag hade ju planerat och laddat för att det skulle bli i augusti. Så jag blev jättebesviken. Och det är klart att judo som är en närkontaktsport. Vi fick ju vissa restriktioner, så i omgångar har vi inte kunnat träna judo. Men det senaste egentligen halvåret har det väl gått ganska bra. Då har det inte varit några problem. Förutom att jag inte fått åka på några träningsläger. Sen februari 2020 så har jag inte varit på några läger. Och jag har haft en tävling då. Det var i England i juni. Sen har vi haft lite klubbtävlingar och sådär. Träningstävlingar. För att jag ändå ska få lite tävling i kroppen. Men ja, det har varit träna själv på klubben eller med mina träningskompisar då i min grupp. Det har varit annorlunda. Normalt sett har det varit att åka på så mycket läger som möjligt inför Paralympics. Men nu har det varit tjejerna och killarna på klubben som har fått ställa upp på mig. Vilket de har gjort och det är jag väldigt glad för.
Hur har det varit att motivera sig att träna under de här omständigheterna? Inga tävlingar att se fram emot?
Nej, men alltså, det var ju länge som man inte visste hur det skulle bli. Först så trodde man ju att det kanske ändå skulle bli av 2020 och sen så blev det framflyttat och så har man ju varit lite osäker på, blir det ens och sådär. Men jag har väl ändå på något sätt lyckats hålla mig igång och motiverad. Det har väl ändå gått, men det är klart att man blir lite så här tveksam, men sen så bestämde jag mig för att om så länge jag inte hör något liksom officiellt så har jag inte hört något. Så jag litar inte på något som inte är från internationella paralympiska kommittén egentligen. Och nu blir det ju faktiskt av. Så.
Ja. Ja, ditt fjärde Paralympics. Och vi kan ju berätta att du har tränat judo sedan alltid. Fyller 30 strax innan spelen börjar.
Ja, på Paralympics. Jag är där.
Ja, får fira efter restriktioner då.
Ja.
Tre EM-guld har du tagit och två brons senast i Italien 2019. Och har varit bäst bland de blinda i synskadejudon i världen. Det där har det blivit lite ändring på, märkte du, i England som du nämnde, tävlingen. Det finns en ny konkurrent i klassen från USA, berättar du.
Ja, jag är fortfarande rankad högre. Men hon finns där, hon ska också till Tokyo. Och jag har väl vunnit varannan gång. Nu senast var det hon, så jag hoppas att det fortsätter så att det är jag i Tokyo. Ja.
Mm. Första tävlingen där i England, ja, hur var det att tävla där?
Nej, det kändes ju bra ändå. Det kändes som att det var länge sedan. Men det var skönt att vara igång igen.
Mm. Den amerikanska tjejen slog dig där. Ja, hur vann hon?
Nej, men hon kör någon så här droppsionage heter det. Så hon kör väldigt ryckig judo och sen slänger sig ner på knäna och drar mig över axeln. En teknik som jag personligen inte gör. Så jag blev lite förvirrad, kanske man ska säga. Jag var inte riktigt beredd. Men ja, nu vet jag vad hon gör, så det kan nog gå bättre, hoppas jag.
Nu kan du hennes knep inför Paralympics.
Nej, men hon gör ju samma hela tiden, så det ska nog gå bra.
Mm.
man ska bara veta vad folk gör. Jag menar, mina motståndare, de kollar på filmer och grejer. Det kan inte jag göra. Så jag måste nästan få köra mot folk för att faktiskt fullt ut förstå mig på deras ljud. Och för man missar så mycket genom att någon förklarar vad som händer. Ja.
Men judon är att känna, är att förstå lite.
Ja.
Ni är 10 pers i 63 kilosklassen som gör upp. Vet du hur du ligger till just nu mot dem?
Ja, jag har väl vunnit mot de flesta kanske. Men de har vunnit hos mig med. Så vi är ju jämna. Alla som kommer dit är ju jätteduktiga. Det är ingen som kommer dit som man känner att åh, vilken lätt match. Utan alla matcher kommer bli jättetuffa. Så är det. Mm.
Och en hel del kan väl man misstänka kan träna på heltid. Medan du ju har andra saker för dig. Du både läser till synpedagogik och har börjat jobba.
Ja.
Vad är det du jobbar som nu?
Jag jobbar som synpedagog på Syncentralen i Göteborg i barn- och ungdomsteamet. Så jag jobbar med barnen och ungdomarna som är blinda eller ser väldigt lite. Så det gör jag. Nej, men vi kan ju inte leva på en idrott här. Och det är så det är. Jag tänkte att jag skulle klara mig fram till Tokyo, men så blir det uppskjutet ett år och ja, räcker inte pengarna för att börja jobba. Och då är jag väldigt, väldigt glad att jag har utbildat mig under min idrottskarriär. Så jag faktiskt hade möjlighet att börja jobba.
Mm. Jobb och distansstudier då i Norge, där finns en utbildning i synpedagogik och rehabilitering och sånt. Och en satsning på Paralympics i Tokyo. Hur bråda dagar har du nu då?
Ja, men det är ju mycket. Allting handlar ju om planera. Planera in återhämtning är väldigt svåra. Men det går om man vill väldigt, väldigt gärna. Men man får ju prioritera bort det mesta som inte är absolut nödvändigt. Jag hoppas mina kompisar har förståelse för det. För de har verkligen prioriterat bort, tyvärr.
Mm. Hur är formen idag då?
Jag tycker det känns bra. De senaste veckorna så har det börjat kännas mycket bättre. Det börjar sitta bättre, tekniska. Så styrka och kondition har liksom inte riktigt varit något problem så sätt. Men ja, det är så mycket teknik som ska sitta också. Och ja, det senaste så börjar det bli bättre. Så det är skönt. Men det är klart, på något sätt så önskar man ju att man hade ännu mer tid på sig. Men samtidigt så vill jag väldigt gärna att det ska vara dags. Ja.
Mm. Hur kommer det gå i Tokyo då? Eller vad har du för målsättningar? Kan det bli en paralympisk medalj?
Det hade varit kul. Det är klart att jag tänker att om man åker dit så ska man nog inte vilja något annat. Målet ska ju såklart vara att ta en medalj, och det är det ju. Men man får ju ta en match i taget och se hur det går. Men vinner man alla sina matcher, vilket är målet, då blir det ju en väldigt bra medalj. Och det hade ju varit kul. Ja.
Sen är judotävlingarna i en speciell lokal, Nippon Budokan, som de här seende judotävlarna var lite glada i att få tävla i. Känner du detsamma, att det är ett speciellt ställe?
Alltså jag vet ju att det är ett speciellt ställe utifrån historien och sådär. Det var ju där som judotävlingarna gick när judet för första gången kom in på OS-programmet 64. Och så återanvänder man de där lokalerna då. Så det är ju jättestort för judon. Det finns ju få ställen som är så kända. Och det är klart att det ska bli häftigt. Men jag menar, det är ju samma sport var man än är. Alltså judo är judo. Men det är klart att det blir stort. Och det hade varit ännu större om vi hade fått ha publik. Men det spelar ingen roll vilken arena det är. Jag menar, jag är där för att köra judo. Och jag tror när man inte ser så kanske vissa sådana saker blir mindre imponerande. Men det är klart det ska bli häftigt. Det är ju bara att få vara där inne är ju stort. Och att få tävla där, det är klart att det är något speciellt.
Mm. Fjärde Paralympics i judons födelsestad skulle man nästan kunna säga. I alla fall den olympiska. Blir det ett femte, tror du? Eller kommer du fortsätta tävla och träna?
Vi kan prata om det efter Paralympics. Nu är allt fokus till liksom Tokyo. Och sen tänker jag som jag har gjort innan. Ta 2 månader ledigt från all judo så gott det går. Och bara liksom återhämta mig och landa i att Tokyo är gjort. Och sen så får jag ta ett beslut om vad som händer sen.
sa Nicolina Pernheim, synpedagogen som tävlar i den paralympiska judon i Tokyo om ett par veckor. Hon intervjuades av Mats Sundling.
De regnbågsfärgade övergångsställena vid Kvickbadet i Höganäs finns fortfarande kvar. Polisen har inlett en förundersökning om målningen är ett brott mot trafiksäkerhetslagstiftningen. Det säger kommunpolis Helena Alexandersson i Höganäs till Skånes taltidning. Det var i våras som kommunen polisanmäldes för att övergångsställena i korsningen Storgatan, Strandvägen, hade målats i regnbågsfärger. Detta som en hyllning till Pride, som initiativtagaren stadsmiljöchefen Per Ragvald sa. Anmälaren ansåg dock att målningen innebar en risk för synskadades säkerhet. Kommunpolis Helena Alexandersson säger att det är viktigt att utreda om annat än vita övergångsställen är tillåtet. Kan HIF-fans i så fall också måla övergångsställena rödblå inför match? Kan de politiska partierna måla i sina färger inför valet, säger hon. Förundersökningen med förhör och utredningar beräknas ta ytterligare någon vecka eftersom det fortfarande är semestertider.
Sommarserien Skånska tempel tar idag en titt på Sveriges första och största moské. Malmö moské, eller Islamic Center, ligger på en stor grästomt vid Jägersro i Malmö, inte långt från vare sig travbana eller motorväg. Hit kommer muslimer från hela Skåne och hela världen för att be, gifta sig och begravas. Men hit är alla välkomna för att be till sin gud, säger imamen Roland Viskurti, som är vår ciceron. Sen moskén öppnade 1984 har den blivit uppmärksammad när den utsatts för skadegörelse. Och 2003 brann en stor del av centret ner. Men också för sina utåtriktade samhällsinsatser med ett flitigt samarbete över religionsgränserna.
Malmö moské eller Islamic Center har, likt många andra väldigt mycket äldre förebilder, en innergård som vi befinner oss på. På vägen till själva moskéns huvudbyggnad som man kommer in på först. Kanske 30-40 meter rektangulär med ett tak som löper längs sidorna. Med vita pelare med välda valv. Stoa kallades då för i det antika Grekland. I bakgrunden hörs motorväg och Jägersrovägen i södra Malmö. Ja, ett lätt regn har börjat falla över Malmö och Malmö moské. Där imamen Roland Viskurti i en rosa t-shirt och ett grått välansat skägg står här. Här ser det ut lite som en typisk moské med en rektangulär innergård.
Ja, det var meningen att man har en typisk arkitektur av moskén. Och det var den danske arkitekten Hans-Jens Danstrup som var arkitekten. Och då innergården, det är meningen att man går in så det, att inte bara träffa en moské, men ett öppen plats som man kan sitta, ta en kopp kaffe, man kan vila, man kan läsa böcker till exempel som sitter på bänkarna som står på sidorna. Och lite blommor på krokorna, stora krokorna som står inne i innergården. Man kan använda när det är högtiderna som själva byggnaden, barnesallen räcker inte. Så man kan vända utomhus som man kan be. Och så vi har en plats som det ser under taket också som man kan använda vid högtiderna. Så det kommer massa med folk för att besöka och för att utföra högtiden. Så det är meningen man kan använda den här innergården också. Mm. Och framför oss det står moskén som ser vi på Polen. Mm. Och sen två minareter som är högst upp till 23 meter. Och det är de som gör skillnad mellan en böneplats och när man ser en moské. Så det är de minareter som man vet att det är en moské. Kyrkor, de har ringklockan som de har.
En klocktorn,
ja. Det är den som gör skillnad mellan en vanlig byggnad som man kan be och en moské.
Och minareter, för den som inte har sett det, det är två här. Det ser ut lite som en gammal blyertspenna skulle man kunna säga, fast i stor stil då. En kantig kolonn, ja, med två balkonger med små tak och högst upp en halvmåne på en spira, ja, på bägge två. Och ja, det är samma, ja, på den gröna kupolen i mitten som är, ja, något lägre. Och där borde du stå och förkunna att det är bön då, eller?
Det var i dagtiden, så det var att den som hjälper imamen, han går in på mina rätter och gör bön och truppen kallar sig till bönen. Men nu det är ingen som går upp där, så vi använder nu den digitala tjänsten som man har. Man har en app i mobilen som ringer till dig, så det kommer att det är nu bönetiden, dags för bönetiden. Och sen när man använder, så vi har som du ser innergården, så man har högtalare som det under fredagsbönen eller högtiderna man kan lyssna själva imamen eller bönerna kallas den. Även där inne i moskén, man hör den utanför moskén också.
Och i bakgrunden kan vi se här från innergården så är det Jägersros tv-torn, ja, som sticker upp också.
Man kan säga våra grannar, man kan hitta lätt moskén när, ja, man ser den är lite högst upp. Ja. Så man kan hitta moskén när man ser tornen där. Så det. Ja. Moskén där man har börjat med byggnaden 83, och det var första bönen i 20 april 84, första fredagsbönen. Och då den tiden det var första moskén i Sverige i landet, och kanske man kan säga även de nordiska länder också, de hade innan någon moské med den här arkitekturen med minareter och sånt. Och det var största byggnaden den tiden.
Först och störst.
Först och störst den tiden. Men nu det finns andra moskéer man kan säga som har kanske lite större böneplats eller bönerum. Men med den här byggnaden som vi har och den här arkitekturen, jag tror det är fortfarande största i Sverige, i landet. Och alla är välkomna, oavsett vilken religion de tillhör. Så det, man kan säga ett mötesplats för alla. Som är det som Malmö är för alla, och moskén är en del av Malmö, så det är också för alla, oavsett tron som man har. Jag tror det är syftet med moskén som vi brukar, de är Guds hus. Det kan vara en moské, en kyrka, en synagoga, en buddhistempel. Där man känner sig tryggt eller vill ha en stund med sig själv och framför Gud. Man kan göra det även i moskén eller i en kyrka. Till exempel en muslim kan gå, om det finns inte någon moské, en muslim kan gå även i en kyrka för att göra en bön mellan sig och Gud. Så det, för oss muslimer, inget problem med detta.
Kan du gå till en kyrka och be?
Ja, visst, och vi har gjort den. Så vi har våra grannar, Västra Skrävlinge kyrka, ibland vi har en sammanbön. Man behöver ibland en sammanbön, så vi har våra grannar och vi har alltid, vi brukar träffas. Min vän som är Per Kristiansson här på präst på Västra Skrävlinge kyrkan, och han jobbar också i Lundstift där. Så vi brukar träffa nästan varje vecka, ta en kopp kaffe, diskutera olika ämnen som rör samhället, så det är inte bara andliga grejer i alla fall.
Ja. Och om jag förstod det rätt, och vem som helst kan komma in. Ja, det är öppet till att börja med. Det är bara att gå in från vägen.
Ja, det är öppet. Det är öppet plats för alla som sagt. Så vi har inte grindar, vi har inget häckar, vi har inte staketter här. På grund av ibland man kan ha skadegörelse, så vi har kameror som vaktar. Annars det är öppet för alla. Det kan vara när som helst, under dagen eller under natten. Så det, moskéerna räknas som Guds hus, och vi stänger inte dörren till någon mot Gud.
Ja. Ska vi gå in,
ja, vi kan,
och titta lite också? Men står det på dörren här som är välvd, som är romanskt valv faktiskt. Medeltida kyrkor.
Så, som man vet när man går in i en moské, man tar av skorna. Mm. Hela moskén är täckt med en stort matta.
Så, nu tar vi oss och ställer skorna i hyllor som står utanför här. Och nu är det mattor på golven. Okay. Stäng av telefonen, tack, står det på en skylt. Ja, det lät hänt.
Och här har vi, man kan säga, korridoren som man går in i själva byggnaden. Det cirka 450 kvadratmeter, helt täckt med en fin matta.
Blå, gul, svart mönster, ja. Klassisk.
Lite orientalist, man kan säga, design. Mm.
Mjukt under fötterna. Mm,
ja, det är jättemjukt. Så, som vi har, som vi brukar när man gör bönen, man går upp och ner. Så vi har inte någon stol förutom de som kan inte, så de har någon hinder, till exempel ont i ryggen och sånt, som vi har stolar där som man kan använda.
Ja, det är en skillnad mot kyrkor till exempel, där det finns kyrkbänkar som folk sitter i. Så är det här ett här tomt golv.
Vi har en tomt byggn, som man kan säga, och med mattor. Och med de här, det finns linjer som man kan följa, att ha en rakt linje. Och nu under pandemin, så vi har gjort små lappar som man håller avstånd minst 1,5 meter mot varandra. Så vi följer de restriktioner som gäller i landet i alla fall, och det har varit nu nästan mer än ett och halvt år. Mm.
Det här är själva moskén. Den, det heligaste skulle man väl kunna säga. Ja. Ett rum som är, vad kan det vara, 20 gånger 20 meter, som är kantigt. Vad kan det vara, en kupol här då, som är på insidan, som är 10 meter upp. Ja, och rummet går i vitt.
Exakt, 13 meter exakt.
Och blått. Okej, 13 meter.
Så 13 meter, och sen vi har den stora taklampan, som man säger. Kranen här. Kranen.
Ja, hänger ner.
Ja, och sen vi har lite design, man kan säga. Med blått och lite rött. Och där står imamen framför, och det heter mihrab. Där står imamen när man leder bönen.
I den bakre,
och imamen, man kan, för de som inte vet vad imamen, det kan säga som en präst i kyrkan, så det är imam i moskén. Och där står imamen, och så det är alltid mot Mekka.
Ska vi gå lite närmare?
Ja.
Kan vi titta. Rummet går i blått och vitt för det mesta. Och guld. Och så är det färgat kakel i snirkliga mönster med text.
Ja.
Och en nisch här som är 2-3 meter hög.
Här leder imamen.
Ja, det vill säga du.
Står, ja, det är jag som står här. Ifall det inte är jag, så det ska vara någon annan som leder bönen. Man behöver inte ha en högtalare heller här inne. Det är eko som när man säger utför bönen. Så det hörs från kupolen. Därför det är halvrunda här. Det är själva rösten. Ljudet, det går upp.
Ah, vänta, upp, om jag backar här nu.
Ja, ja. Så när du pratar här,
nu står du inne i den, ja.
Så du hör jättetydligt, så det behövs inte ha någon högtalare. Även du pratar smått, så det lyssnar de som är där bakåt.
Och sen på höger, vänster sida då, till höger från oss, som tittar höger, mot vägen.
Vi har en som heter Minber, och det betyder en plats som man i imamen står upp och gör predikan under fredagsbönen. Och de två högtiderna som vi muslimer firar under ett år.
Och det är också här kakel, en kakelklädd trappa som går i blått upp till en, ja, det är nästan som en predikstol i en kyrka faktiskt.
Ja, det är nästan.
Ja. Ja. Och så kan man säga det på bakre. På bakre. Här så finns det,
vi har några koranverser. Ja. Det finns två texter, en på arabiska och en på svenska. Och då jag kan läsa som säger: människor, vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bästa, vars gudfruktan är djupast. Gud vet allt och har underrättat om allt. Så det är en vers som det anpassar inte bara vi muslimer, men den anpassar för alla de som tror på Gud. Och de är här i moskén, som sagt, så det, jag tycker om att det heter Islamic Center, så det är inte bara en moské. Så en moské är en del av centret som vi har. Och i vår församling vi har olika tjänster, som vi har familjerådgivning och studiebesök som vi brukar ha. Så det öppnas nu i september igen dörren till vi följer de restriktioner. Om det blir smittoläget bättre, så där vi kan ta emot studiebesök som innan. Så vi har nästan varje dag studiebesök från olika skolor. Olika myndigheter, moskén, så det är en möteplats för alla. Vi har en nätverk som heter Tro och Tolerans, och där vi träffas med alla trossamfund som är i Malmö eller i Sverige, man kan säga. Vi brukar samlas i moskén, i kyrkorna, i synagogen i Malmö och buddhisttemplet och överallt. Så vi brukar det varje månad en gång. Och vi diskuterar olika ämnen, så det är inte bara religiösa ämnen, till exempel vålden i familjen, rasismen, antisemitismen, islamofobin eller till exempel miljöfrågor och alla grejer som samhället får nyttan av. Jag brukar säga så, det tron, det är ett levande sätt. Så det finns inte en mening som sagt att man kommer in i moskén eller kyrkan och säger Gud hjälp mig. Och då går vi sover hemma i lugnt och ro. Nej. Så jag tror att när vi säger Gud hjälp mig. Där vi kan göra handling, men vi måste gå ut i samhället för att hjälpa de folk som behöver hjälp. Besök på sjukhuset, besök på ungdomscenter som det finns runt om i landet, speciellt här i Skåne. Och ibland det finns familjevåld som vi försöker hjälpa till med socialmyndigheterna som vi har samarbete. Och ibland även i häktet, så det finns allt, så vi kan inte gömma oss och vi kan inte säga nej, det finns inte. Det fanns folk som har begått någon synd framför Gud, men synd också framför samhället. Och då de blev straffade. Och då vi går, det finns massa med de som sitter där som ångrar sig. Och de, när de kommer ut, de lever ett fint liv. De ändrar sig helt och hållet. De lever ett rättskapens liv när de kommer ut. Och då vi försöker hjälpa till. Alla de som behöver hjälp kan hitta dörren öppet för att få hjälpen som de behöver.
Så, så går vi ut. Utegården.
Så det, på höger sidan vi har expeditionen. Och på höger sidan vi har två konferensrum. En plats som man kan träffas vid, till exempel som bröllop eller vigsel eller någon namngivning eller som heter doppning på svenska man kan säga. Eller sorgarbete vid begravning också, så där man höriga kan sitta där och hälsa på varandra och sörja varandra när det händer. Här vi har ett rum som förbereder vi den avlidna personen. Så,
okay.
Så man kan, vi har en ritual som heter tvagningen. Vi tvagar hela kroppen och sen sveper vi med den vita tyget. Och då vi har en speciell rum här. Och då är det den som vi har expeditionen som är där.
Då står det en traktor och gräsklippare för gräsmattorna utanför. Och här var expeditionen. Där man kan köpa radband, ser jag. Står i ett skåp och med sådana här hettor.
Små grejer som man kan använda. Radband, någon bönematta, mössa för de som, ja.
Som behöver det. Barnböcker.
Barnböcker på olika språk.
Olika språk, ja. För det är många olika språk som talas här, har jag förstått. Ja. Människor som har ursprung från hur många länder?
Ja, man kan säga här som det är i Malmö, från hela världen, man kan säga. Ja. Och här vi har sjukvårdsen som håller fortfarande i semester.
Okej, okay. Sjuksköterskemottagning.
Ja. Så en enkel kontroll man kan göra här. Och där får man också vaccinationen för de elever som är här i skolan. De gör här. Och någon som är en gammal medlem som var inte så bra. Till exempel när det är undervistelsen här i församling. Så hon kan göra snabbt kontroll.
Det kan man jämföra med kyrkor sedan väldigt många hundra år tillbaka. Kyrkan hade inte bara ansvar för människors själar utan också för kroppen.
För kroppen, ja. Det går alltid tillsammans. Man kan inte dela själen från kroppen. En själ kan inte leva utan kropp. Men en kropp också, vi säger, kan inte leva utan en vägledad själ, man kan säga. Och då så ser vi dagliga livet i församling. Folk som kommer och går. Medlemmar och anställda här i skolan och i församling. Och nu har det börjat rulla lite mer efter semestern. Så det från denna vecka och annars när skolan börjar. Så det finns massor med barn som läcker och springer hit och dit. Så det är inte så långt i alla fall under hela året. Så det bara det under sommartiden. Så det är lite lugnare här.
Vi ska säga det att den ena ändan eller ena halvan egentligen här är en enda stor skola. Eller en liten skola, men ja, där var det inte så många barn just nu, nej.
Ja,
men så nu det är bara snart några terminstart, ja.
Så. Ja, terminstart, så det börjar nu, nästa vecka kanske. Så det blir lite mer liv här, man kan säga.
Liv
och rörelse, med barnet som springer hit och dit.
Så Roland Viskurti, imam på Islamic Center eller Stora moskén i Malmö. Reporter där var Mats Sundling.
På söndag den 15 augusti har Skånetrafiken tidtabellskifte. Och det betyder några permanenta ändringar i trafiken. Här är hållplatsförändringarna som gäller busstrafiken och först regionbussarna. Skåne Expressen 3 börjar köra som den gjorde innan våren, det vill säga inte längre inom rörrum. Istället kan man resa med regionbuss 573. För linje 230 kommer hållplatsen Billesholm station vara stängd till i december då en ny hållplats öppnas. En tillfällig hållplats öppnar väster om stationen. Linjen kommer att ha en ändrad körväg genom Billesholm. Även hållplatserna Smedjan och Kyrkbacken kommer att vara stängda. Och för dem är hållplatsen Eken närmsta alternativ. Även för linje 250 stänger Billesholm station utan angivna alternativ. Regionbusslinjerna 301 och 337 kommer framöver inte att stanna på hållplatsen Arenan. Närmsta hållplats är Ystad stadsbiblioteket. Så stadsbussarna i Helsingborg dras linje 2s och 22s hållplats Välagård in. I Landskrona flyttas stadsbuss 5s hållplatser Kapellvägen och Exercisgatan ut till Karl den XI:s väg. I Malmö har Davidshallsgatan stängts av för att byggas om och buss 1, 2, 7, 8 och 35 kör istället på Färsens väg väster om Davidshallsgatan. Hållplatsen Davidshall är stängd. Linje 4 i Malmö får Segevång som start- och sluthållplats och kör inte längre vidare ut till Bernstorp. Hållplatserna Segevångsbadet och Segemöllagatan dras permanent in. Medan buss 34 å andra sidan nu går ut ända till Bernstorp istället för att vända vid Värnhem. Öppnat och stängt. I Vinslöv har mötesplatsen Väntjänsten öppnat igen efter att ha haft stängt i 1,5 år. Nu har de öppet för fika, pussel och prat 2 dagar i veckan. Måndag klockan 10-12 och torsdag 14-16. Kåseberga har fått en butik efter mer än 30 år helt utan. Det är den obemannade automatbutiken som säljer livsmedel och dagligvaror. Kunderna måste identifiera sig med BankID för att komma in, skannar själva sina varor och betalar elektroniskt. Butiken ligger vid infarten från Kustvägen och öppet mellan klockan 5 och 23. En förlaga i samma kedja finns sedan ett par år i Skåne, Tranås. I Älgaröd i Ystads kommun har det tidigare nedläggningshotade utomhusbadet istället renoverats och nu öppnat igen. Med fixat fik, omklädningsrum och uppvärmningssystem till poolen.
Evenemangstips. Fredagen den 13 augusti står Sofia Karlsson på Slottsparkens scen i Landskrona för en picknickkonsert. Tiden är 20-21 och gratisbiljetter kan bokas via Landskrona stads hemsida. Operafabriken ger Verdis opera Ödets makt på Ystad teater fredagen den 13 och söndagen den 15 augusti klockan 19-21.30. Operan sjungs på italienska och biljetterna kostar 480 kronor och säljs av Eventim. Söndagen den 15 augusti ges en konsert i Allhelgonakyrkan i Lund med Malin Nyström på violin och Louise Augustsson piano och orgel. Tiden är 19-20 och det är fri entré. Linus Music, far och son gitarrduo, ger en konsert i Ottarps kyrka i Tågarp söndagen den 15 augusti klockan 18-19.30. Repertoaren sträcker sig från ballader till rock och med mycket på svenska och skånska. Jazzkväll blir det i kyrktältet på parkeringen framför Östra Karups församlingshem i Båstad torsdagen den 19 augusti klockan 19. Lars-Erik Pålsson med vänner spelar. Som en del av utställningen Ikoner på Dunkers kulturhus i Helsingborg håller Lars-Olof Velin ett föredrag om den svenska populärmusiken under 60- och 70-talen. Från Cornelis till Abba, torsdagen den 19 augusti klockan 18-19. Föredraget ingår i entrépriset till utställningen, 100 kronor. Gratis för barn under 18 år. Den gamla spritfabriken i Ödåkra är platsen för en helt ny jazzfestival fredag och lördag 20 och 21 augusti. Musiker från 7 nationer spelar allt från traditionell New Orleans jazz till alldeles nyskriven musik. Det hela inleds med en parad i New Orleans-stil från Ödåkra station till Ödåkra brygghus klockan 14 på fredagen. Biljetter säljs av Tixter och fullständigt program finns på hemsidan odakrajazzfestival.com. Spritfabriken har adress Fabriksgatan 2. Dubbelt Oscarsbelönade brittiska filmen The Father med Anthony Hopkins och Olivia Colman i huvudrollerna har fått syntolkning och uppläst text inför den svenska biopremiären den 20 augusti. Filmen handlar om en åldrande man som försvinner in i sin egen värld. Syntolkningen finns i de sedvanliga apparna. I Boalds bygdegård i Glimåkra berättar författaren och konstnären Margareta Julin om hur det är att vara kvinna i Afghanistan torsdagen den 26 augusti klockan 19-20.30. I entrén på 80 kronor ingår fika. Bygdegården ligger på Krebblebodavägen 7. Antonia Andrade, flamenco-gitar-duo, spelar på Victoria-teatern i Malmö onsdagen den 1 september klockan 19. Kulturcentralen säljer biljetter och av coronaskäl måste man boka ett helt bord med 2 eller 4 platser. Det är ju picknickteater på Victoria. Det kostar 600 respektive 1200 kronor. Vill man bara ha en plats går det inte att boka via hemsidan utan man uppmanas att kontakta kulturcentralen. Victoria ligger på Södra Förstadsgatan 18. Palladium i Malmö har öppnat för publik igen. Hur många biljetter som finns i varje föreställning beror på de då rådande coronarestriktionerna. Fredagen den 3 september framför sångerskan Vivian Borsek och tenorsaxofonisten Carl Martin Almqvist Future Standards, sånger av bland andra Cyndi Lauper, Stevie Wonder och Peter Gabriel. Sånger som musikerna tror kan bli lika klassiska som de som finns i The Great American Songbook idag. Tiden är 19-20.10 och biljetterna kostar 200 kronor. Palladium ligger på Södergatan 15 i Malmö och biljetterna bokas via Kulturcentralen. På bygdegården i Förslöv söndagen den 5 september hyllas den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo med musik av bland andra Piazzolla och Ravel. Spelar och berättar gör Sabina Agnas gitarr och Anna Boman Hald flöjt. Tiden är 16.00, föreställningen tar 1 timme och 15 minuter och biljetter för 200 kronor säljs av Tixter eller Båstads bokhandel eller på plats en timme före föreställningen. Om Portugal och dess forna imperium berättar författaren och journalisten Henrik Brandao Jönsson på Landskrona bibliotek tisdagen den 7 september klockan 18-19. Biblioteket ligger på Regeringsgatan 13 och har telefon 0418 47 35 00. Välkända röster kan man möta på Kristianstad teater torsdagen den 9 september klockan 18. Det är Sveriges Radios utrikeskorrespondenter som gör en turné för att berätta om sitt arbete och svara på frågor från publiken. Vilka som kommer just till Kristianstad är oklart in i det sista. Det beror på världshändelserna. Gratisbiljetter bokas via Kristianstad teaterförening 044 12 58 20. Folkmusiken Lena Willemark och gitarristen Roger Tallroth möts på Stärkan i Edenryd lördagen den 11 september klockan 18. Biljetter för 200 kronor där fika ingår säljs av Kulturpunkten i Bromölla. Ungdomar upp till 19 år går gratis. Biljettinformation. Tixter har telefon 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 1000. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kulturpunkten Bromölla 0456 82 22 22. Bjäre bokhandel Båstad 0431 70001. Kalendern för vecka 33 börjar med måndagen den 16 augusti då Brynolf har namnsdag. För 100 år sedan föddes arkitekten Hans Asplund som bland annat ritat Medborgarhuset i Eslöv. Tisdagen den 17 augusti firar vi Werner och Walter. För 125 år sedan blev Mrs. Bridget Driscoll historisk som den första fotgängaren någonsin som blev påkörd och dödad av en bil. Det inträffade i London. Fru Driscoll var 44 år och bilen höll en hastighet på 12 km i timmen enligt Wikipedia. Onsdagen den 18 augusti 1951 hölls med säkerhet ett och annat kafferep i Sverige. Då upphörde nämligen kafferansoneringen och därmed var det också slut på alla de ransoneringar som andra världskriget medfört. För 120 år sedan föddes Arne Borg, den svenske storsimmaren som under 1920-talet slog 32 världsrekord, vann 5 EM-guld och tog 5 OS-medaljer. Varav en var guld på 1500 meter fritt i Amsterdam 1928. Förre finansministern Kjell-Olof Feldt fyller 90 år. Amerikanske skådespelaren Robert Redford fyller 85. Fotbollsspelaren Patrik Andersson Bjärred fyller 50. Artisten Andreas Weise fyller 35. Och namnsdag har Ellen och Lena. Torsdagen den 19 augusti är den tredje torsdagen i augusti och det innebär surströmmingspremiär. Fram till 1998 var det förbjudet att sälja strömmingen tidigare. Risken var att den inte hunnit bli färdigjäst och därför kunde vara riskabel att äta. Nu är den regeln borttagen, men surströmmingsproducenterna håller ändå på premiärdatumet. I Norge är det flaggdag, eftersom kronprinsessan Mette Marit fyller år, 48 närmare bestämt. För 150 år sedan föddes Orville Wright, som var den som genomförde den allra första flygningen med motor. Det gjorde han i september 1908 och redan i december samma år skedde den första dödsolyckan med ett motordrivet flygplan. Passageraren avled och Orville skadades allvarligt då planet havererade på 15 meters höjd. Det är den internationella dagen för humanitärt arbete, en FN-dag. Förre amerikanske presidenten Bill Clinton fyller 75 år och Magnus och Måns har namnsdag. Fredagen den 20 augusti kan Bernhard och Bernt fira namnsdag. För 30 år sedan förklarade sig Estland självständigt från Sovjetunionen. Sveriges biodlare uppmärksammar denna dag som honungens dag. Skådespelaren Lars Väringer fyller 70 år. Lördagen den 21 augusti gratulerar vi Jon och Jonna. Denna dag 1991 var det Lettlands tur att förklara sig självständigt från Sovjetunionen. Kungen kör rally på Öland med sin Volvo PV60 från 1946 som svenska folket samlade ihop till som födelsedagspresent då kungen fyllde 50 år. Det blir den 14:e gången rallyt körs och förutom kungen får de som donerade pengar till födelsedagsbilen delta. FN har utnämnt dagen till den internationella dagen till minnet av terrorismens offer. Det är också en dag för alla pensionärer och för hemlösa djur. Söndagen den 22 augusti har Henrietta och Henrika namnsdag. Och så var det Litauens tur att bli självständigt från Sovjetunionen då för 30 år sedan. Det är också internationell minnesdag för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar enligt FNs almanacka.
Anslagstavlan innehåller idag en regional del med några ändringar av det tillfälliga slaget i kollektivtrafiken och två olika lokala rutor där mellersta och sydöstra Skåne delar på upplaga och ruta och sydvästra Skåne får en egen. Först de regionala inbjudningarna. SRF Skånes arbetsgrupp för kultur och fritid vill påminna om Ödåkra jazzfestival, sista chansen. Den 20-21 augusti blir det urpremiär för jazzfestivalen i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Missa inte detta unika tillfälle att lyssna till världsnamn från 7 olika nationer som spelar på 2 scener vid den gamla spritfabriken. Allt från traditionell Orleansmusik till nyskriven jazz. Vi samlas på lördagen den 21 augusti klockan 16. Anmäl dig senast fredag den 13 augusti klockan 12 till Jan-Olof Asp. Ring 070 554 36 28 eller mejla jan-olof.asp@srfskane.se. Priset är 300 kronor och det ingår en lätt måltid på områdets restaurang samt ledsagare för de som inte kan ordna en egen. Du betalar avgiften snarast till SRF Skånes kansli, Bankgiro 484-0989. SRF Skåne betalar din resa tur och retur Ödåkra. Och du kan läsa mer om programmet på hemsidan odakrajazzfestival.com. Varmt välkomna! Så en inbjudan till torskjakt på Öresund. Fiskeäventyret arrangeras av SRF Ängelholm Båstad, men alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Vem lurar Atlantens smartaste torsk? Den 15 september styr turfiskebåten Linda ut mot djuphålorna vid Ven. Stärkt av kaffe med fralla laddar vi fiskespöna med frestande beten. Kanske blir det just du som överlistar den grannatorsken som förirrat sig in i sundet. Två extra matroser tar hand om oss och byterna, rensar och filerar dem åt oss. Blir det sugen av sjön väntar sen en lunch med varmrökt lax och potatissallad i den handikappanpassade kafeterian. Inget spring i branta trappor alltså. Äventyret börjar klockan 13 då vi kliver ombord i Nyhamn i Landskrona. 4 timmar senare lämnar vi katamaranen med fyllda kylboxar. Plats för 20 torskjägare med coronaavstånd och ledsagare. Minst antal deltagare är 10 för att aktiviteten ska bli av. Bindande anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF Ängelholm Båstad. E-post Marianne Jonsson 95@gmail.com eller ring 070 710 45 79 senast söndag den 29 augusti. Distriktet betalar resan för alla medlemmar utanför Ängelholm Båstad till Nyhamn i Landskrona. För Ängelholm Båstads medlemmar betalar vi själva reskostnaden. Turfiskebåten är chartrad och endast SRF-medlemmar får åka med. Mer info lämnas av aktivitetsansvarig Jan-Olof Asp på 070 554 36 28. Kostnaden är 200 kronor och betalas till Bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Varmt välkomna hälsar styrelsen i SRF Ängelholm Båstad i samarbete med samverkansgruppen SRF Nordvästra Skåne. Så en rättelse och en ursäkt från SRF Trelleborg. Hej vänner, jag vill ärligt och uppriktigt be om ursäkt för den vilseledande information som ni fick. Min inbjudan till föreställningen Julia Capulet, torsdagen den 29 juli. Går man in på Lilla Bedinge Teaters hemsida kan man läsa under 90 minuter öser tolvmannabandet musik och så vidare. Och det är den texten jag kopierat i inbjudan. Men under fliken aktuellt på teaterns hemsida hittar man texten under 2 timmar och 40 minuter etc. Som sagt, jag kan bara be om ursäkt och hoppas att ni trots allt kom hem ordentligt. De som fick olägenheter och dyrare reskostnader uppmanar jag till att skicka in reskvitton till vår kassör Ulf Bingsgård. Antingen via papper och snigelposten eller hellre om ni kan via e-post till ulf.bingsgard@telia.com och adress Ryttargatan 10 231 52 Trelleborg. Med förhoppningar om en fortsatt trevlig sommar. Lars Billgren som nås på 0708 32 19 07. Vi har några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Först tågen. Söndag den 15 augusti är alla tåg mellan Eslöv och Billeberga inställda på grund av banarbete. Ersättningsbussar går då mellan Eslöv, Marieholm och Teckomatorp till Billeberga och omvänt. Nästa vecka ska det byggas dubbelspår mellan Maria och Ängelholm. Arbetet pågår från torsdag den 19 augusti klockan 23 till måndag den 23 augusti klockan 4.15. Och under den tiden gäller följande. Öresundstågen mellan Malmö och Göteborg kör en annan bana och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Öresundstågen gör extra uppehåll i Kävlinge och Åstorp, medan Helsingborg och Ängelholm ersätter bussar. Pågatågen mellan Helsingborg C och Förslöv är inställda. Bussar ersätter mellan Maria och Förslöv via alla mellanstationer. Inställda är också pågatågen mellan Helsingborg C och Halmstad. Med ersättningsbussar mellan Helsingborg C och Båstad via alla mellanstationer. Medan extrainsatta pågatåg kör sträckan Kävlinge, Landskrona, Ramlösa, Helsingborg C, Maria i båda riktningar. Så till några tillfälliga ändringar bland bussarna. I Torsebro i Kristianstads kommun ska man bygga om regionbuss 545 hållplats Färlövsvägen. Från den 16 augusti och tills vidare är alternativen hållplatserna Södra infarten, cirka 950 meter i sydöstlig riktning på Fredriksdalsvägen, eller Bjärlöv järnvägskorsningen som ligger 1200 meter åt nordväst på samma väg. I Landskrona har ett rörarbete stängt Föreningsgatan för stadsbuss 1 och fyra hållplatser är stängda i bägge riktningar till den 31 augusti. Hållplatsen Broxgatan ersätts av en tillfällig hållplats på Österleden, cirka 460 meter åt sydväst. Bredgatan ersätts av den tillfälliga hållplatsen Infarten som ligger 640 meter åt sydost på Österleden. Och den tillfälliga stolpen ersätter också hållplatsen Hantverksgatan. Ett annat alternativ till den är Landskrona station. I Trelleborg drar ett bygge ut på tiden och stadsbuss 2s hållplats Högalid A och Högalidsvägen A och B fortsätter vara stängd till den 11 december. Som tidigare hållplatsen Söderslättshallen på Ishallsvägen närmast. I Malmö började i onsdags ett arbete på Hylje kyrkoväg. Och stadsbuss 33 tar en annan väg till fredag den 13 augusti klockan 15. Hållplatsen Limhamn centrum lägger C och D är då stängd. Med Hylje kyrkoväg lägger A och B samt fyrans buss därifrån till senare byte till 33an som ett alternativ. För Limhamn centrum D mot ön då till finns också en tillfällig stolpe som ersättning på Kalkbrottsgatan cirka 400 meter åt sydost. Och den ersätter också hållplatsen Hylje kyrkoväg C. Och i Malmö stänger också Mariedalsvägen för ett arbete och stadsbuss 8 får ta en annan väg från måndag den 15 augusti klockan 9. Hållplatsen Kronprinsen D stänger och ersätts av fyrans hållplats Kronprinsen A som ligger 80 meter västerut på den korsande Regimentsgatan. Den 27 augusti klockan 15 ska allt vara som vanligt där igen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller några inbjudningar från SRF Malmö Svedala. De hälsar först välkommen på fika. Nu sätter vi igång igen och börjar med att träffas på måndag den 16 augusti klockan 13. Vi umgås med en fika och ett glatt humör. Ni är välkomna att anmäla er till kansliet som har telefon 040 25 05 40 eller via e-post till info@srfmalmo.se senast klockan 11 samma dag. Hjärtligt välkomna. SRF Malmö Svedala hälsar sen välkommen på informationsmöte. Vi träffas måndag den 30 augusti klockan 18 på föreningen på Wendelsfridsgatan 13. Vi får besök av Fredrik Andersson som sitter i valberedningen i SRF Skåne. Vi berättar även om höstens planerade aktiviteter och studier. Tillsammans tar vi sen fram förslag på aktiviteter och studier till nästa år. Föreningen bjuder på kaffe och kaka och färdtjänsthem kan beställas till 19.30. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 25 augusti. På grund av corona har vi begränsat anmälningarna till 35 personer. Om man känner sig sjuk ber vi er att stanna hemma. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till en resa till Helsingör. Lördag den 28 augusti samlas vi på mötesplatsen på Malmö central. Till höger innan ingången när man kommer med färdtjänst. Senast klockan 8.40. De som har färdtjänst åker gratis på tåget och övriga får åka med som ledsagare. Vi tar tåget till Helsingborg som avgår klockan 9.08. Framme på knutpunkten i Helsingborg tar vi rulltrappa eller hiss upp till färjeterminalen där vi tar färjan Hamlet till Helsingör. Och där är det fritt fram att ströva omkring i denna härliga gamla stad. Kanske shoppa lite, det finns gott om affärer, eller sätta sig på en uteservering och avnjuta en fika eller en god dansk öl. Klockan 12 samlas vi på terminalen för att ta Aurora klockan 12.30. Väl ombord går vi till restaurangen där vi blir serverade en härlig lunch. Man kan välja mellan bakad lax med syrlig fänkålssallad, stekt lime och klassisk hollandäs. Eller fläskschnitzel med grön sparris, handskalade räkor och citron. Serveras med rostad potatis och bearnaisesås. Eller rödbetsburgare med dragon och balsamico dressing. Syltad rödlök, saltgurka, chilihummus och rotfruktschips. Till maten ingår läsk, mineralvatten eller lättöl. Vill man ha något starkare kan man beställa det på egen bekostnad. Skulle man missat att handla något kan man göra det på båten. Vi räknar med att stiga av i Helsingborg klockan 14.50 och ta tåget 15.30 till Malmö. Är det någon som vill åka ett varv till är det frivilligt. Priset för resan är 225 kronor. Du betalar senast den 25 augusti till föreningens bankgiro 192-9645 eller via Swish till 123-077-8050. Anmäl dig till Per-Arne Andersson på telefon 0720-55-35-65 eller e-post per1955 med siffror då arnehenning@gmail.com tidigast fredag den 13 augusti klockan 9 och senast fredag den 20 augusti klockan 18. Vi har cirka 46 platser så det är först till kvarn som gäller. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala presenterar till sist kurser som du kan delta i under hösten. Det blir vävning på tisdagar klockan 9.30 till 12 med start 14 september. Du anmäler dig till föreningen eftersom kursen går i vår egen regi. Den hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5. Priset är 360 kronor för 12 träffar och materialkostnader tillkommer. Piraten är sen rubriken onsdag klockan 9.30 till 12, start 15 september. Jeanette Rosengren håller en kurs om den skånska författaren Fritjof Nilsson Piraten. Kursen hålls i föreningens lokal på Vännäsfridsgatan 13 och den genomförs i samarbete med ABF liksom de tre följande. Här är priset 300 kronor för 10 träffar. Keramik blir det onsdagar 10 till 12 och 15, start 15 september. Den hålls i ABFs lokal och du får lära dig att använda lera och dreja. Eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut den till olika föremål. 360 kronor för 12 träffar och du betalar själv för leran. Aktuellt till litteraturen blir det torsdagar 9.30 till 12, starten 16 september. Kursen tar upp nya böcker som skrivits av svenska och utländska författare. Och den hålls i föreningens lokal. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. 300 kronor för 10 träffar. Medieyoga, torsdagar 13-14, start den 2 september. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Ledare blir Ann-Margret. Priset 450 kronor för 15 träffar. Sittgympa, torsdagar klockan 14-15, start också där den 2 september. Sittgympan består av anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben tillsammans med Ann-Margret. 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig till SRF Malmös kansli enligt ovan. Senast fredag den 20 augusti. För kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Anslagstavlan för norra, mellersta och sydöstra Skåne börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden. Först till trädgårdsfest den 21 augusti. Nu har det återigen blivit dags för trädgårdsfesten på Habo gård. Innan hösten gör entré på riktigt passar vi på att njuta av sensommaren och ni kan givetvis passa på att ta en promenad i de vackra omgivningarna. Grillen är igång och det serveras grillat med potatissallad och sallad av grillvärdarna Yvonne, Desiree och Thomas. Det finns även möjlighet att köpa ett glas vin till en kostnad av 40 kronor alternativt en öl för 30 kronor via Habo gård. Om man önskar avnjuta det till maten. Vi samlas på Habo gård på Habovägen 6 i Lomma klockan 12 och beräknar vara redo för hemfärd vid klockan 16. Deltagaravgiften är 100 kronor som betalas på plats. Sista anmälningsdag är måndag den 16 augusti. SRF Lundabygden bjuder sen in till en kolonivandring med kafferep den 30 augusti. Vår ciceron Conny tar oss med på en liten rundvandring i det närliggande koloniområdet Västra Sommarstaden. Efter en härlig promenad slår vi oss ner i de vackra omgivningarna och njuter av en kopp kaffe och en kaka. Vi samlas klockan 13.30 vid Västra Sommarstadens koloniområde med adress Maskinvägen 6. Och vi beräknas vara klara klockan 15.30. Din anmälan hit behöver vi ha senast den 26 augusti och din avgift blir 20 kronor. Varmt välkommen! SRF Västra Skåne har några meddelanden till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Först anmälan till torsdagscirkeln. Den startar med cirkeln Städer med kulturarv torsdag den 26 augusti klockan 13.30 till 15.30 med den nya cirkelledaren Ingrid Mattiasson. Platsen är föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Kursavgiften är 250 kronor och fikaavgiften är 30 kronor per gång. Anmäl dig till kansliet, telefonen 042 15 83 93 eller e-posta till srf.monica@telia.com senast onsdag den 18 augusti klockan 12. Välkomna! SRF Västra Skåne uppmanar också till att prova på cirkelgympa. Måndag den 30 augusti blir det klockan 14 till 15 i föreningens lokal. Mikael Grönhed kommer då att visa cirkelgympan och vi provar på under 45 minuter. Om intresse finns blir en fortsättning med 10 gånger under hösten. Kursavgiften blir då 250 kronor för 10 gånger. Anmäl dig till kansliet senast fredag den 27 augusti klockan 12. Tveka inte att prova något nytt. SRF Västra Skåne meddelar till sist också att kansliet är stängt torsdag den 19 och fredag den 20 augusti. Med vänliga hälsningar, Monica Kylen Stjärna. Så till sist en inbjudan till bussresa med SRF Ängelholm Båstad. Fredag den 3 september startar en trevlig bussresa från Ängelholm. Målet är Hallongården, cirka 2 mil söder om Malmö, där en god lunch väntar på oss. En matpaj, dryck och kaffe med den goda hallonpajen och kökets vaniljsås. Hallongården kommer att presenteras för oss vid kaffet. Sen finns det möjlighet att handla i butiken, där ett stort urval av gårdens produkter finns. Du vet kanske att de har levererat hallon till Nobelfesten. Undrar gärna något gott. Efter detta får vi vidare till Torups slott för en guidad visning och eftermiddagskaffe med något gott till. Bussen hämtar upp vid polishuset klockan 9.30 och Norra Sockerbruksgatan 9.45 och beräknas vara tillbaka i Ängelholm till klockan 18. Priset för resan är 300 kronor. Berätta om du behöver ledsagare och om du har någon matallergi. Pajen blir vegetarisk och innehållet anpassas efter säsongen. Anmäl dig till Marianne Jönsson på telefon 070 710 45 79 eller mejla till mariannejonsson95@gmail.com. Anmäl dig snarast, dock senast den 20 augusti. Har du frågor om resan kan du ringa Conny Jansson på 070 361 66 10 eller Maj-Britt Ryman 070 324 66 09. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 19 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!